Tack så mycket för den givna gåvan och tack för lovsång och tillbedjan. Ledning i det. Alla var med och tillbad och lovsjung. Underbart. Och få fira gudstjänst igen. Eller hur? Ja, jag tycker det. Det är gott att se er allihopa. Vi ska ju gå in i en ny serie idag, som Magnus sa i början. Som heter Gimme Five. Kan alla göra en gimme five med någon som sitter bredvid? Inte med mig, det var många som började. Det är svårt att nå. Gimme five. Yeah. Det är ju en enkel gest som de flesta känner till. Små barn lär sig det liksom. Gimme five. Det är lätt att göra, det är lätt att komma ihåg. Så vi kommer köra det mycket under de här veckorna. Gör det med varandra, säg gimme five. Och när ni gör det framöver, då kommer ni förhoppningsvis tänka på lite mer saker. Efter vi har haft de här predikningarna och även fått jobba med detta i våra huskyrkor. Jag vill, innan jag börjar predika, slå ett litet slag för det. Vi har ju någonting som kallas huskyrkor här i Salemkyrkan. Det vill säga att vi ses i mindre grupper i hemmen. Oftast i hemmen. En del ses här ibland och lite sådär. Men för vi tror att vi behöver mer än den här en söndag, den här stora gemenskapen. Vi behöver mindre gemenskaper, livsnära smågrupper. Där man får mötas, dela livet, läsa Bibeln tillsammans, växa, be för varandra och sådär. Och är du inte med i någon sån huskyrka men känner det vill ju jag vara med i, så kom och säg till mig så löser vi det. Det är klart alla ska vara med i en sån. För det är väldigt, väldigt gott. Och under den här perioden nu, de här 5 veckorna när vi kommer köra Gimme Five-serien om tjänstegåvorna. Då kommer vi följa upp undervisningen väldigt tydligt i huskyrkorna. Så då får man tillfälle där att hänga med. Jag antar att du grejer med det, Peter, men jag låter ganska konstigt, va? Ja. Men så kan det vara. Det löser sig. Ja. Gud är god. Jag tror att vi har spännande tider framför oss. Gud vill få sin församling i funktion, tror jag. Och jag märkte det senaste tiden. Olika liksom, ledarsamlingar jag har varit på när vi har gjort olika saker i liksom, lite större sammanhang än Salemkyrkan, så har det här med tjänstegåvorna, att få församlingen i tjänst, i funktion liksom, det har lyfts upp gång på gång på olika ställen. Och jag tror inte att det är en tillfällighet eller en slump, utan jag tror att Gud håller på att göra någonting på det här området. Att väcka sin församling till att säga, men vänta, vi har kanske fått gåvor av Gud, tjänster som vi ska fungera i. Och när vi gör det så fungerar församlingen som den ska. Då blir den frisk. Då växer den. Då lever den. Och det är spännande. Och det är liksom, när Gud vill sända väckelse, liksom, när Gud kommer med sin kraft för att liksom utöka sitt rike, det är inget som vi själva kan bära. För det är så stort. Ibland när jag tänker på väckelse så då blir jag väldigt liten och känner, oj, hur ska vi orka med det? Eller hur blir det? Eller vad händer? För att ingen i sig själv klarar att bära det Gud vill göra. Men när alla är i funktion och när församlingen funkar som den ska, då kan Gud sända sin kraft, sin eld, sitt liv. Och då bär det. Och då märker man också att okej, det var inte vi som skulle bära. Det är Gud som bär oss in i någonting nytt. Och det är också väldigt mäktigt. För några veckor sedan, månad sedan är det nog nu, så kom en man, Gunnar Bäckman, in på kontoret med den här som han hade hittat ute på parkeringen. Ni ser den inte där, så ni kan titta där uppe också. Är det någon som ser vad det är? En julbult. En gammal, rostig julbult. Han kom in med den och så la han den på mitt skrivbord och så sa han, den här hittar jag på parkeringen. Det kan du göra en predikan om, sa han. Om att, vad händer om vi tappar en bult? Och han gav lite exempel. Så sagt och gjort, jag gör som alla säger. Jag gör en predikan om det. Men det är ju så, i en bil så har man julbultar. 5 stycken om det är en cool bil. Annars kan man ha 4 också, men det är inte lika fräckt. Och de här 5 bultarna håller ju hjulet på plats. Och det är viktigt att de sitter i och att de sitter åt ordentligt, för annars blir det obalans. Fattas det en bult? Eller om man börjar så här, fattas det 4 bultar, man bara kör på en bult, då förstår alla att ganska snart det kommer bli helt skevt liksom. Det kommer böjas sönder och liksom, det funkar inte. Har man bara 2 bultar, ja det blir lite bättre, men det kommer fortfarande inte gå. 3, 4 och så vidare. Men fattas det även bara en bult, man har 4 men inte den femte, så kommer det gå ganska länge, det kommer funka okej. Men sakta men säkert så kommer det slita fel på bilen. Och axlar och allting kommer till slut bli skevt. Och i värsta fall så går det sönder. Och då kan man inte köra alls längre sen. Och det är en bra bild det här med de 5 delarna. I och med att vi ska prata om de 5 tjänstegåvorna som Gud har gett till församlingen för att den ska fungera. Om vi ser församlingen som en bil så måste alla hjulbultarna, alla delarna måste vara på plats. Och de 5 tjänstegåvorna behövs. Vi ska läsa den texten igen som Magnus läste inledningsvis. Nej, nu funkar inte för mig igen. Du får trycka. Eller den kom nu. Ja, bra. Efesiebrevet 4, vers 7-13 läser jag nu. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden, tog fångar och gav människorna gåvor. Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till evangelister, eller förkunnare står det ibland, eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Märkte ni där att det nämns gåvor som Gud ger till sin församling? 5 stycken nämns. Tjänstegåvor. Apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Och här står det lärare idag på ett L. Det är för att det är där vi börjar. Vi börjar från lärare och sen kommer vi köra herde, evangelist, profet och apostel. I den, vi vänder på ordningen som de står här och börjar med lärare. 5 bultar som håller hjulet på plats och gör att det kan rulla, att bilen kan fungera. 5 tjänster som behövs i församlingen för att den ska fungera som den ska. För att den ska få den riktning den behöver och liksom köra på så som Gud har tänkt. Och när bultarna lik den här rostar och blir gamla och trillar av och sådär, då blir det obalans. Eller om man bara försöker köra med en bult som jag sa i inledningen. Och tyvärr är det ju många församlingar som gör så. Försöker köra med en av de här tjänsterna. Ja, men vi anställer en herde liksom. Det här är en duktig herde. Nu ska den personen göra allt. Och så förväntar man sig att herden ska vara både, jag vet inte, allt möjligt. Som den kanske inte ens kan vara i sin personlighet. För Gud har lagt något annat där. Och så blir det obalans. Eller någon församling, ja, men vi har en stark evangelist och så bygger allt kring evangelistens tjänst. Men var är då herden? Var är den som ska ta hand om folket? Var är aposteln som kan se den stora bilden? Och var är profeten som kan höra från Gud? Och säga, vi behöver alla gåvorna. Alla 5 behövs. Och som det står i inledningen av texten här, i vers 7 där. Var och en av oss har fått just den nåd som Gud har velat ge honom. Det är superviktigt. Var och en. Kan ni säga var och en? Det betyder ju alla. Eller hur? Var och en har fått nåd av Gud. Och nåd och gåva, det är ungefär samma ord på grekiska. Var och en har fått gåva. Så som Gud har velat dela ut det. Liksom. Vi har fått olika gåvor, olika nåd. Så ingen står utanför. Alla behövs. Alla behövs. Och det är superviktigt. Och jag tror att när vi kommer under de här veckorna prata om tjänstegåvorna, apostel, profet, evangelist, herde och lärare, så kommer vi märka att, ja, men för en del av oss blir det supertydligt. Ja, men jag är ju, jag har ju det här. Jag är ju en supertydlig evangelist liksom, för man märker att, ja, men det här finns ju i mitt liv och det här är ju det som jag brinner för. Det är det här jag älskar. Och så blir det väldigt tydligt. En del andra kanske som jag kommer mer se att, ja, men det finns lite av varje. Jag har svårt kanske att hitta exakt det här är jag. Och det är inte det här handlar om, att vi ska liksom alla bli superspetsiga, för det är lite olika och vi har lite olika uppsättningar. Det viktigaste tror jag är att kunna bekräfta i andra. Vad ser du i andra människor? Ja, men han är ju evangelist, eller hon är ju herde, eller han är ju apostel. Uppmuntra det då. Liksom, lyft fram det, bekräfta det i andra människor. En mer organisk bild att använda, det är ju handen. Jag gjorde den här bilden till den här serien just för att det är en femma, så vi kommer ihåg att det är fem stycken, men det är också en hand. Och vi kallar det Gimme Five. Så här ser min hand ut. En hand har ju fem fingrar för det mesta. Och det är också, den har vi alltid med oss. Så det är också ett lätt sätt att komma ihåg och lära oss de här fem tjänstegåvorna. Och det är en vanlig bild som används ofta inom kyrkan just för att prata om tjänstegåvorna. Och då brukar man säga så här, att tummen, kan alla hålla upp tummen? Ni får vara lite med idag här. Tummen upp. Det är aposteln, säger man. Och det är för att dels den har väldigt, den når alla de andra fingrarna väldigt enkelt. Den har bra tillgång liksom till de andra gåvorna och kan få dem i funktion och liksom leda dem lite så. Och tummen skiljer sig på ett sätt ganska markant från de andra fingrarna, eller hur? Den är inte riktigt likadan. Den är lite annorlunda. Och den liksom behövs för greppet. För att det ska funka så. Liksom. Pekfingret. Nu får du hålla upp pekfingret. Där har vi profeten. Profeten som kan peka på Guds sanningar. Vi pekar ju oftast med det fingret. Förutom min son Noel, han pekar så här av någon anledning. Titta där! Men annars brukar det vara pekfingret mer vanligt. Det är profeten som dels kan peka på Guds sanningar, men också ibland, ni vet, akta er nu, var försiktiga, kan profeten säga. Vi kanske ska ta det lite försiktigt här. För Gud säger att det är nog ditåt vi ska gå istället. Så pekar åt ett annat håll. Långfingret behöver ni inte hålla upp. Det kan bli lite konstigt. Det är väldigt beroende av de andra fingrarna, eller hur? Långfingret. Så det vill inte hålla upp ensamt. Nej. Det är ju det fingret som når längst. Eller hur? Evangelisten som når ut, som hela tiden når ut med budskapet om Gud längre bort liksom, till fler, till nya liksom, kom igen, vi måste ut. När ni pratar med en profet så hör ni dem alltid säga, kom igen, vi måste gå ut, vi kan inte sitta här på gudstjänst, vi måste ut, eller hur? Och det behöver vi höra, för den vill nå långt, evangelisten. Men den behöver också, precis som alla andra fingrar, vara omgiven av de andra, eller hur? Det ligger faktiskt något i det att bara långfingret ensamt, bara evangelisten, ja, det blir inte helt bra, utan den behöver profeten och herden på varsin sida. För det är nästa finger, ringfingret. Det kan jag inte ens hålla upp. Håll upp det om ni kan. Jag tycker det är svårt. Där har jag i alla fall en ring. Det har man oftast om man är gift. Bra tecken på förbundet som herden står för. Liksom. Gemenskapen mellan man och kvinna i det här fallet, men i herdens fall gemenskapen i församlingen, att vi är med, att alla är med, att man känner att folk trivs, att vi tar hand om varandra, att vi älskar varandra. Och när ni hör herden predika eller tala liksom, då är det ni hör. Det viktigaste är att vi möts tillsammans, att alla får vara med, eller hur? Och det är ju superviktigt. Och så har vi lillfingret som är läraren. Ett superviktigt finger också. Det är längst ut på handen. Och hjälper till liksom, så att folk inte trillar utanför. Kan ge god undervisning så att folk stannar kvar i handen. Så att de finns med. Och i helheten med de andra så blir det ett grepp. Då kan folk känna att, ja, men jag är insluten i detta. Liksom. Då blir församlingen skyddad i en hand. Fem gåvor, fem bultar, fem tjänster för att få församlingen i funktion. För det är ju det handlar om, eller hur? Vad är syftet med att prata om detta? Varför predikar jag detta? Varför skriver Paulus de här orden i Efesierbrevet? Och vi ska läsa igen verserna, vad är det nu, 12-13. Där det står så här. De, alltså tjänstegåvorna, ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det handlar om att mogna. Det handlar om att växa. Det handlar om att församlingen ska bli tryggare, starkare, mognare. Göra de heliga mera fullkomliga, står det först. Att göra de heliga mera fullkomliga. Det där kan man stanna upp vid. För det första, vilka är de heliga? De som på Jesus Kristus tror. Ja. Eller de som tror på Jesus Kristus. Som man också säger ibland. Ja, precis. Det är så det används i Nya Testamentet. Paulus börjar många av sina brev till de heliga i vart de nu bor. Och då är inte det vissa speciella i församlingen, de som är de heliga, utan det handlar om de som tror på Jesus, det är de heliga. Så har du fått ditt liv förvandlat av Gud, om du har blivit frälst, om du har gett ditt liv till Jesus och han genom sitt blod har tvättat bort din synd, då är du rättfärdig på grund av korset. Då är du helig. Säg det. Jag är helig. I Jesu namn kan vara bra att lägga till. För det är inget vi själva gör. Nej, men vi är heliga genom Jesus. Och då kan man ju tro sig, okej, men jag är helig. Gud har gjort mig helig. Gud har tagit bort synden. Då är det lätt att tänka, ja, men då är väl allt klart då. Men så står det, de heliga ska bli mer fullkomliga. Det i sig är ju också så här, fullkomlig för mig är ju ett ord som betyder att då är det ju klart. Då är det ju fullkomligt. Men nej, de ska bli mer fullkomliga. Så det verkar som att Gud vill hela tiden göra mer i våra liv. Vi kan växa. Och vi hade en serie om lärjungaskap innan vi går in i den här serien. Och det hör ihop med detta. Där pratar vi om det, att du blir inte färdig som kristen på det sättet. Du måste hela tiden tänka, ja, men det finns mer. Gud vill hela tiden lära mig nya saker. Jag kan växa. Det finns mer av Gud. Det finns mer att få hela tiden. Och när tjänstegåvorna är i funktion i församlingen, då växer vi. Då blir de heliga mer fullkomliga. Då stannar vi inte av liksom. Utan då fortsätter vi ta emot ifrån Gud. Och vi hjälper varandra att hitta nya områden att inta i våra liv och som församling. Är ni med på det? Det är ju bra. Det här är bra grejer. Bara så ni vet. Det är positivt. Att få bli mer fullkomlig. Och det är också en befrielse tycker jag. För ibland tänker man så här, okej, ja, men jag är ju kristen. Jag blev ju frälst för hur länge sedan vi nu blev frälsta. Och jag är döpt, men hallå, det syns ju inte i mitt liv kan man ju tycka ibland. Nej, men gott att du upptäcker det. Be då Gud om mer och se hur kan jag växa? Vad behöver jag förändra i mitt liv? Var kan jag utvecklas liksom? Göra de heliga mer fullkomliga. Nummer två, eller det andra som lyfts fram här. Att hjälpa varje medlem att utföra sin tjänst. Eller hur? De heliga blir mer fullkomliga och därigenom utför sin tjänst. Det tror jag är tanken med församlingen, att vi har alla en roll att spela. Vi har en, liksom, vi är en bult, vi behövs och fattas vi. Fungerar vi inte som vi ska, då blir det obalans. Då är det något som inte stämmer i församlingen. Det känner vi av när det är spänningar i församlingen eller om folk, någon slutar komma eller någon som har en stark gåva liksom, inte är med. Det fattas oss liksom. För vi behövs allihopa. Och när tjänsterna är i funktion, då uppmuntrar de andra. Och det skulle jag säga, det är det främsta och viktigaste uppgiften för en tjänstegåva. Det är inte att kunna ha en titel. Ja, jag är profet. Kolla på mig. Det är inte det handlar om. Att vi ska liksom få någon slags hierarki av olika positioner. Utan det här är funktioner. Och den viktigaste rollen för en profet, om vi tar det, det är att väcka profetians ande i församlingen. Att väcka profetgåvan i alla. För alla ska fungera profetiskt. Men några kanske mer är profet och har den tjänstegåvan. Och för herden, det viktigaste för herden, det är att väcka herdeskapet i varje kristen. Är ni med? För all, vi ska ju, så ska vi ju fungera allihop. Vi ska ju alla tänka liksom inkluderande och kärleksfullt och bygga gemenskap. Liksom. Men en del har fått kanske den gåvan lite starkare än en tjänst i det. Och då är främsta uppgiften att få med andra. Och evangelisten, att få igång evangelisationen i andra. Och så är det ju. Alltså när någon har en stark gåva som var inne på tidigare. När ni har hört en evangelist predika, då går man från gudstjänsten och så tänker man, okej, vi kan lägga ner allt annat. Det enda det handlar om det är att gå ut på gatorna och berätta om Jesus. Liksom. Vi behöver inte hålla på med något annat. Det bara slösar in med tid, med all verksamhet och all gemenskap. Det har vi inte tid med. Så känner man då. För att man har en så stark gåva. Och hör man en stark herde predika, då går man ifrån gudstjänsten och tänker, nej, vi kan lägga ner allt annat. Det enda vi behöver göra är att mötas. Älska varandra. Se hur de älskar varandra. Det är herdens favorituttryck. Liksom. Och så går man och så tänker man, ja, det är det viktigaste. Allt annat är oväsentligt. Och har du hört profeten predika, då går du ifrån gudstjänsten och så tänker du, ja, men vi kan lägga ner allt annat. Det viktigaste är att vi lär oss att höra Guds röst. Om alla bara börjar höra Guds röst, då behöver vi inte hålla på med allt det här andra. Då bara går vi på det Gud vill. Liksom. Och allt det där är ju sant. Och samma med aposteln och läraren. Har du hört en lärare så tänker du, liksom, ja, men det är bibelstudium är det viktigaste. Vi behöver bara läsa Guds ord. Inget annat betyder någonting. Då kommer folk att komma till tro och då kommer allt hända. Liksom. Och alla de här fem är ju jätteviktiga. I gemenskap med varandra. Och när alla kommer i funktion och när alla tänds på alla de här fem cylindrarna, kolla en ny bild, då funkar det. För då har vi allt det där. Och vi får ta bort delen där vi kände vi får lägga ner allt annat. Det är där det blir fel. Vi behöver det ena utan att förkasta det andra. Så de ska hjälpa varje medlem att utföra sin tjänst. Dessutom, eller varför, på vilket sätt? Jo, de ska utföra sin tjänst så att Kristi kropp byggs upp. Församlingen är ju Kristi kropp. Och den ska byggas upp, står det enligt den här texten. Utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Är det någon som är kroppsbyggare här inne? Ingen som skulle ta på sig det epitetet kanske. Men ni vet, man går till gymmet och tränar. Då gör man ju det för att kroppen ska växa. Eller att man ska liksom bli frisk kanske. Att den ska må bra är väl huvudorsaken kanske. När man bygger upp sin kropp. Att den ska bli stark. Klara av tunga grejer. Det är ju en anledning till att vara stark. Liksom. Och Kristi kropp, församlingen, behöver också bli stark. Behöver också få växa. Och det gör den när de här gåvorna är i funktion. Och den ska föra församlingen till enhet i tro och kunskap om Guds son och bli fullvuxen och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Enhet och mognad. Det är gott med en mogen församling. En fullvuxen. En enad församling. Och för att det ska ske, för att vi hela tiden ska jobba på de här bitarna, så behövs de fem tjänstegåvorna. Helt enkelt, sammanfattningsvis, är detta alltså för att få församlingen att fungera som den ska. Få bilen att rulla, för att använda den första bilden. Varje tjänstegåvas främsta uppgift är att väcka den gåvan i alla andra i församlingen. Alla i församlingen är kallade att leva evangeliserande liv till exempel, eller herdelika liv. Och därför är gåvornas främsta funktion att väcka det andra. Jag ska säga en annan sak också. Det är ju gåvor detta. Och det, återigen, för att ta bort det här från... För ibland när man pratar om sånt här så blir det avundsjuka. Eller man känner sig, vadå, varför ska han vara profet? Eller varför ska... Hon kallas apostel. Det känns konstigt. Så tror vi igen att det är någon slags titlar som vi har fått för att vara mer värda än någon annan. Men det är inte det handlar om. Och det måste vi ta bort, den, den aspekten. Och det kallas just för gåvor. Och ibland, en del undervisar så, jag tycker det är en bra bild. Man kan nästan tänka så här, det är Gud som ger gåvor till församlingen. Inte i första hand till enskilda personer. Så om någon skulle vara profet så är det inte framförallt att okej, den här personen har fått en gåva av Gud att vara profet. Utan man kan se, den här personen är en gåva från Gud till församlingen. Det här är en profet som Gud ger till sin församling. Och får man något av Gud, då är det bättre att säga tack gode Gud för den här profeten, för den här evangelisten, för den här herden, för den här aposteln och för den här läraren. Och så uppmuntrar vi det i andra istället. Istället för att stå liksom med armarna i kors och tänka, vad är det där för någon som tror att han är något? Liksom. Det handlar inte om att positionera sig själv utan att ta emot det Gud vill ge. Så att hela församlingen kommer i funktion. Okej. Okay. Det var en inledning till det här med tjänstegåvor i stort. Men jag ska inte hålla på så länge till. Ni behöver inte vara rädda. Men det kändes viktigt. Nu ska vi prata lite om lärare idag. Som den första gåvan. Här har ni L-et. L som är lärare. Kan alla säga lärare? Bra. Ställ er upp och så gör ni high five med någon bredvid så ni inte somnar. Ställ er upp och så gör ni en high five. Tack. Nu är det något med min mikrofon, tänker jag, när Kyle kommer springa. Tack, det var snällt. Vilken uppmuntran. Lärare, jag är uppvuxen bland lärare. Skulle man kunna säga. Min pappa är lärare och min mamma är lärare. Min fru är också lärare. Min syster är lärare. Min farfar var lärare. Min farmor var lärare. Min moster är lärare. Min morbror är lärare. Min morfar var inte lärare. Frid över hans minne. Där fick man prata om andra saker. Jesus är ju den store läraren, eller hur? Han kallades ofta lärare. Rabbi, eller rabboni, sa lärjungarna till honom. Ser vi flera gånger i evangelierna. Det betyder lärare, eller mästare. De såg honom som en lärare. Och han undervisar ju jätteofta, eller hur? Mycket av det vi läser i Nya Testamentet, evangelierna om Jesus, det är att han undervisar på olika sätt. Ibland, ja men typ så här, att folk var samlade och han stod och berättade liksom. Men kanske ännu mer i mindre grupp, eller han gjorde saker med sina lärjungar och så förklarade han för dem. Allt Jesus gjorde var i princip lektioner för hans lärjungar att lära sig någonting av. Men Jesu undervisning skilde sig markant från den som samtidens lärare, de skriftlärda, stod för. Framförallt på, jag ska lyfta fram fyra saker. För det står gång på gång när Jesus har undervisat, folk blir så här förbluffade. För de hade ju hört lärare förut, det var inget nytt, men lärare. Och jag har också hört lärare i hela mitt liv. Men det var något speciellt med Jesu undervisning som gjorde att de kände, det här är annorlunda. En sån sak var nåden. I Lukas 4:2 så står det så här: alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade, är inte det Josefs son? Och det här ordet ljuvliga ord, det är också ofta översatt med nådefulla ord. Och i Johannes 1:17 så står det: lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Och det var liksom genom hela hans undervisning. Jesus var tuff. Det var inte så att han liksom sa att ja, men allt är okej. Okay, liksom han var väldigt tuff med vad som var synd och inte. Och så här. Men folk upplevde ändå, det här är nåd. När Jesus talar så är det nåd. Det är inte lagen. De var så vana vid sina, liksom de skriftlärda som bara höll på att lägga ut lagen och la bud på folk. Så står det liksom att Jesus kritiserar dem för det. Ni lägger bara tunga bördor på människor. Och det var ju på ett sätt sant många gånger det de sa. Det var liksom från Guds ord, men de använde det på något sätt fel. Så det blev upplevelsen av deras predikan blev bara, det här är tungt. Och så kommer Jesus och predikar ur samma källor, ur gamla testamentets texter och lagen. Och folk känner, det här är nåd. Gud ger oss frihet. För han predikar liksom med den heliga ande på ett sätt som var helt unikt. Och det är vad som symboliserar eller karaktäriserar en Kristi lärare, en lärare som har den gåvan från Gud. Att det inte är bördor som läggs på, utan det är nådefrihet som predikas. Även när man pratar om de tuffa områdena så får man liksom känslan av att men Gud har ju en plan. Gud är ju med mig. Gud är god. Det kan en duktig lärare plocka fram liksom. Och man känner wow. En annan sak, det var kraften. Han undervisar med kraft och inte som de skriftlärda, står det gång på gång. När folk har hört Jesus predika så säger de det. Han undervisar med kraft och inte som de skriftlärda. Det fanns en kraft, någonting som ledde till förvandling. Det blev inte bara ett jaha, fint, bra liksom sådär, bra tankar, utan det blev kraft och liv. Vem bjuder på tårta? P.O. Ekdal. Han undervisar med kraft. Och det märker man också när man läser. Alltså, det är inte bara ord när Jesus snackar. Utan orden får liv. En rolig sak som jag tänkt på när jag läser Bibeln. Alltså bergspredikan är så här kända. Det är lätt att man tänker, ja men det är ju, där är han lärare liksom, när han undervisar om allt det här liksom. Matteus 5, 6 och 7 så står det om ja men han undervisar om Guds rike, vilka lagar som gäller i Guds rike och så vidare. Och sen när det är slut liksom, då, om man bara läser rubrikerna efteråt, så är rubrikerna så här: en spetälsk blir ren, en officers tjänare botas, Petrus svärmor och andra sjuka botas, stormen tystas, de besatta och svinjorden, en laman i Kafarnaum botas och så vidare och så vidare. Alltså det kommer så mycket kraft. Först är det undervisning och ord liksom, så här, det här är Guds rike, så här funkar det. Och sen bara går han ut och gör, lägger händerna på de sjuka och de blir friska, han driver ut demonerna. Det är kraft, eller hur? Det är inte bara undervisning. Och så fungerar en lärare enligt liksom det Gud har tänkt. Det är nåd och det är kraft i undervisningen. Orden leder till förvandling, förändring. Och så är det alltid med Guds ord, eller hur? Gud talar och det blir, eller hur? Så skapar han hela världen. Gud sa och det blev. Och den nåden får man del av som lärare. Praktisk är Jesu undervisning också. Han är väldigt pedagogisk egentligen. Det är liksom, ja men det är ande och sanning och han predikar i kraft liksom och så här. Men det tar ju inte bort det här att han faktiskt också är oerhört pedagogisk och väldigt liksom duktig på att förklara saker så folk förstår. Och han gör det praktiskt. Han tar alltid bilder som folk känner igen. Han gjorde alltid Guds sanningar, skriften, praktisk. Han tog det som kan upplevas som någonting andligt här uppe och så tog han ner det i liksom vete och korn liksom, och det var fält som växte och det var fåglar och det var liksom sånt man såg runt omkring sig, så att folk fattade, okej, det är det här det handlar om. Aha. Det var inte bara teorier utan det blev på riktigt liksom. Och han undervisade om sånt som finns i allas vår vardag. Han pratade om pengar, han pratade om sex, han pratade om makt, han pratade om relationer, han pratade om ledarskap, han pratade om bön. Sådana saker som ligger nära våra hjärtan, som våra liv kretsar kring, som allt handlar om många gånger. Han var praktisk på det sättet. Han pratade inte bara om de stora tronrummen där uppe liksom. Det kanske han gjorde ibland, men ofta var det liksom, ja men ligg inte med folk som du inte är gift med liksom. Samla inte massa pengar för sakens skull. Alltså han tog det som livet handlar om. Och så blev det också lektioner för det eviga, det stora, det väldiga liksom. Och hans undervisning var levande. Den gjorde skriften levande. Och det tycker jag är det här mest karaktäriserande. När man hör en duktig ledare lärare undervisa, då går jag i alla fall ifrån med en större kärlek till skriften. Där man känner, wow, i Bibeln, i Guds ord, där finns nyckeln. Där finns livet. Jag behöver läsa det här mer. Jag behöver äta det här. Det är lärare bra på att plocka fram. Den längtan. Och det gjorde Jesus också. Det främsta exemplet tycker jag är Emmausvandrarna som står om i Lukas 24. När Jesus hade korsfäst och dött och uppstått, fast det visste inte de, så hade de lämnat och gått därifrån och tänkt, nu är det slut, det här det är borta, vi hörde honom tala, vi hörde hans undervisning, vi mötte honom, men han dog. Och så är han bedrövad och ledsna, och Jesus kommer upp och går tillsammans med dem. Och så börjar han berätta, lägga ut texterna i Gamla testamentet. Och så sätter de sig ner och äter, han bryter brödet, deras ögon öppnas, de ser att det är han, och då försvinner han. Och då säger de det här vackra till varandra: brann inte våra hjärtan när han la ut texterna för oss, när han undervisade oss. Brann inte våra hjärtan. En lärare får våra hjärtan att brinna för texterna. Och det måste de göra. Våra hjärtan måste brinna för de här texterna, för här finns livet. Det finns inget liv utanför det här. Det här är Guds sanna ord. Och samma Filippos, en av lärjungarna, han i Apostlagärningarna 8, han får Gud talar till honom och säger: gå ut till vägen som går bort till Damaskus, eller vad är det? Någon väg. Samaria. Ja. Han är i Gaza, tror jag. Och så kommer det en etiopisk hovman i en kärra. Liksom. Han fick bara ett ord av Gud som han går på. Han kommer dit. Det kommer en vagn som stannar till och han tittar in. Liksom, ja, hallå, vem är du? Så sitter han från Etiopien och han läser också i Gamla testamentet. Liksom. Och Filippos bara: förstår du vad du läser? Nej, det gör jag nog inte riktigt, säger han. Och med utgång i det han var i, så börjar han berätta om Jesus. Förklara frälsningen genom korset. Att Kristus dog för att ge oss nytt liv. Och den här mannen blir frälst. Och de stannar till och han blir döpt. Han var lärare. Han kunde genom skriften lyfta upp och skapa liv. Eller hur? Och vi behöver goda lärare i vår församling, i våra församlingar. Vi behöver uppmuntra dem som undervisar så att de blir ännu bättre. Vi behöver hjälpa lärarna, för de behövs, de är så viktiga. Och jag skulle också vilja uppmuntra dig att börja ta steg själv. Om du känner att det finns något av det här i mitt liv, jag längtar. Jag skulle vilja berätta mer, liksom förklara Bibeln, lägga ut texterna, predika kanske, undervisa på något sätt. Ja, men börja ta små steg, börja göra det hemma. Undervisa dina barn. Börja i din huskyrka. Prata med din ledare om du inte är ledare i en huskyrka. Skulle jag kunna få ha ett litet bibelstudium? Ja visst, säger din ledare då. Det är klart, jag hjälper dig. Vi ber för detta. Och så får man börja ta steg. För det är inte något som är statiskt. Det är inte så att nu det är redan klart. Och de som är lärare, de är redan fullt utvecklade lärare. Det är skillnad på en omogen lärare och en mogen lärare. Och man måste växa i sin gåva. Och en del har inte ens upptäckt att de har fått den här gåvan av Gud. Eller att de är den här gåvan till församlingen. Och då behöver vi hjälpa varandra att upptäcka det. Och titta på ditt liv så här långt. Hur har det sett ut? Vad finns det för spår? Finns det spår av att jag har ju faktiskt varit med och förklarat och lagt ut texten för folk. Jag har ju varit med och fått vara lärare faktiskt. För att jag inte har satt de orden på det kanske. Tacka Gud för det då, och så be om mer. Att du får växa. Använd det som du har fått till att bygga upp Kristi kropp. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Och lovsångsteamet kan komma fram. Jag har nog pratat länge idag, men jag känner att det här är viktigt att få grunden. Jag kommer inte ha den varje gång med grunden. Det jag tror att Gud vill göra idag under de här veckorna, det är att väcka i oss mer av det här. Jag har en gåva. Och jag sa det i början, det är inte för att vi själva framförallt ska få en titel eller så här, kunna säga jag är sån här, utan snarare uppmuntra varandra och hitta i andra. Men samtidigt, och nu kanske jag säger emot mig lite, men jag tror att vi även behöver, särskilt i Sverige där vi är så falskt ödmjuka många gånger, att liksom inte jag, nej, inte jag, alltså att vi ibland kanske behöver säga, jag har fått något av det här i mitt liv. Jag kan säga det, jag har fått något av evangelistens gåva i mitt liv. Jag älskar att berätta om Jesus för människor, särskilt för folk som inte känner Jesus än liksom. Jag tycker det är jättekul. Jag tycker det är kul att ha alfagrupper. Jag tycker det är kul att träffa skolklasser eller så, och bara få berätta om Jesus. Eller när jag möter människor bara så här ändå, liksom, att få säga det att jag är kristen eller jag är med i kyrkan, och så kommer frågorna. Liksom. Jag gillar det, jag gillar den grejen. För det finns något av evangelist i mig. Och jag tror att det är gott att få börja växa i det. Jag känner att jag har något. Liksom. Gud har lagt något i mitt liv. Och vi behöver inte skämmas över det, utan tvärtom. Var glad för det som Gud lägger ner. Och börja utveckla det. För det är klart att vi kan känna så här, jag har väl kanske något av, det skulle vara kul att vara lite mer herde, så här, men jag är inte som den. Och så jämför man sig med någon annan. Så här. Men återigen, det är skillnad på en fullvuxen, en mogen herde och en ny herde. Man kan växa. Och alla har det inte lika starkt. Det finns ju evangelister som är mycket bättre och effektivare och starkare evangelister än vad jag är. Men det ska ju inte hindra mig från att leva ut det Gud har gett mig, eller hur? Mm. Gud vill ge gåvor till sin församling. Vill vi ta emot dem? Amen. Vi kan sträcka ut händerna framför oss här som att vi ska få. Och vara gåvor för varandra här, att vi får välsigna varandra så att den här kroppen, din kropp Kristus, byggs upp. Vi tackar dig för det här. Och jag ber att du ska förlösa herdar i vår församling. Jag ber att du ska förlösa lärare i vår församling. Jag ber att du ska förlösa evangelister i vår församling. Jag ber att du ska förlösa profeter, Jesus Kristus. Och jag ber att du ska förlösa apostlar. För vi behöver dem. Vi behöver alla de gåvorna, Herre. Vi vill att alla bultarna ska hamna på plats. Och hjälp oss Gud så att vi inte bara sitter vid sidan om och tittar liksom och tänker okej, när ska det här ske? Utan låt oss gripa det som vi vill ha, det som du har gett oss Gud. Att okej, då tar jag den här platsen. Jag vill undervisa. Eller jag vill vara evangelist. Jag vill ut och nå människor. Jag vill vara med Gud. Vi vill sträcka oss efter de gåvor som du har gett, Herre. Och vi vill bekräfta i varandra. Ja, du har fått något av det här av Gud. Och jag vill välsigna dig i ditt liv. Kom nu Gud och tala till oss. Vi tar en stund tystnad nu när vi får bara känna in. Ja, men vad är det Gud pekar på i mitt liv? Vilket spår är det som är tydligast? Vem av de här fem känner jag mig mest hemma i? Liksom? Vilken roll är min att spela? Och låt Gud tala och låt Gud vara tydlig en stund här nu. Kom här. Tack Jesus för vad du talar just nu. Tack att du väcker gåvor just nu. Till liv. Och även om vi bara ser ett litet liksom, spår av det, så ber att vi ska gripa i det här. För ditt rike börjar alltid som ett senapskorn. Det är det minsta av alla frön. Men sen, när du får andas och ge liv, så det växer. Det blir ett stort träd som himmelens fåglar kan bygga bo i. Och vi ser ett ringa spår just nu, Gud, av tjänstegåvornas funktion i vår församling. Men blås på det, Gud. Låt oss gripa tag i det vi ser. Och att det får växa i våra liv. Mm. Jag vill välsigna det du gör just nu Gud. Tack att du uppmuntrar oss till liv, till kraft, till att växa, till att mogna. Mm. Tack att vi får mogna här. Tack att vi får bli mer fullkomliga. Halleluja. Kom i ditt liv. Jag tror under förbönen nu så kom fram med det som men om du kände så här, jag tror att jag ska börja växa som lärare, eller jag tror att jag ska börja växa som evangelist, eller vad du nu kände liksom, hur litet spåret är, gå gärna fram och säg det till någon, så får man bekräfta det och bara välsigna det Gud gör. Och skulle det vara fel och du upplevde fel, då är inte det hela världen, då blir det inte så mycket av det kanske, men då har du ändå varit trogen mot det du upplevde Gud tala, och det älskar han. Några ord också som vi fick innan som jag vill dela innan vi går in i förbönen. Gud är större än dina omständigheter. Inget kan besegra Guds kärlek till dig. Romarbrevet 8. Och det jag delade förut, att Jesus söker dig idag. Han älskar dig. Han har dött för dig och betalt priset för din synd. Vill du bli frälst idag? Kom fram så ber vi för dig. Ge Jesus fullt herravälde i ditt liv. idag. Då kan allt hända. Och du som funderar på dop, sök Herren. Du som känner dig hämmad av din familj eller släkt på något sätt, Herren vill göra dig fri från detta. Och så tror vi att det finns någon som har ont i ryggen på grund av en ridolycka, att Herren vill hela dig. Och du som upplever behov av försoning, sök Herren. Och ni kan komma fram, ni som är förebedjare. De har nya, snygga badgar runt halsen som det står förebedjare på. Men Gud är densamme. Och det är viktigt. Nej, men det här är människor som bara är villiga att be tillsammans med dig. Det är liksom inget speciellt med dem mer än så. Att de älskar Jesus och gärna ber tillsammans med dig. Och det är gott att få be tillsammans med någon annan. Så sök gärna förbön. Det går bra att be i bänkarna när man står också. Be för varandra, be till Gud, tillbe. Vi kommer sjunga lovsång tillsammans och gå in i förbön nu. Välkomna fram.